Dagens sommarpratare är ju relativt välkänd här i Radio Örnsköldsvik, Margareta Hedberg, som ju också producerar andra program. Välkommen Margareta.
Två gånger har jag varit nära att mista livet och den första gången var då jag föddes. När mamma väntade mig gick hon upp över 20 kilo och fick äggvita. Hon var bara 21 år gammal, pappa var 19 och låg i lumpen i Sollefteå. Mamma blev tvungen att flytta in till mormor och morfar i deras tvårumslägenhet i Köpmanholmen, där även mammas två yngre systrar bodde. När det var dags för mamma att åka till BB hade fötterna svällt så mycket att hon inte kunde ha sina egna skor. Alldeles ensam fick hon ta bussen från Köpmanholmen till Lövik och gå från busstationen hela den branta backen upp för Nygatan till sjukhuset. Förlossningen blev svår och komplicerad och det var ovisst om mamma och jag skulle överleva. Den andra gången var jag 56 år. Det började med en svår huvudvärk. Och från akuten blev jag snabbt skickad med ambulans till Umeå universitetssjukhus, där läkarna konstaterade att jag hade en tumör i hjärnan. Beskedet vi fick var att det endast är 2% som överlever en operation. Men båda gångerna gick allt bra och jag fick leva vidare. Idag är det jag, Margareta Hedberg, som hälsar er alla lyssnare välkomna till mitt sommarprogram. Jag har många gånger funderat över varför man vill prata om sig själv i radion. Det började med att jag gick en skrivarkurs och skrev mitt livs historia. Historien som jag kallar en vanlig flickas liv. Av en tillfällighet fick jag kontakt med Radio Nolaskogs och började göra program från min historia. Att plötsligt få höra sin egen röst i radion kändes lite märkligt. Och det var uppmuntrande när mina vänner stöttade mig och gav mig positiv kritik. En del känner igen sig i mina berättelser och säger att det framkallar gamla minnen och jag vill gärna att det jag berättar på något sätt ska beröra andra. Hittills har 9 av mina program sänds i radio och när jag i år blev tillfrågad om att vara sommarpratare var min första reaktion: ska jag, som har varit så många gånger i radion? Men efter att ha funderat en stund kände jag mig naturligtvis både stolt och glad över att ha blivit tillfrågad och utvald och jag tackade ja. Men nu började tankarna snurra runt i huvudet. Ett sommarprogram på en hel timme. Det måste läggas upp på ett helt annat sätt än när jag berättade historier från mitt liv. Och vad skulle det handla om? Till slut bestämde jag mig. Tidigare har jag berättat mycket om mig själv och min barn- och ungdomstid. Idag vill jag berätta om mitt långa liv tillsammans med min man Kalle och våra olika uppväxtförhållanden. Kalle och jag har varit tillsammans i 54 år och firade guldbröllop i Rom förra året tillsammans med goda vänner. Det blev några härliga dagar. Vädret var helt perfekt för att vandra omkring i en storstad, sitta ute på små restauranger och framförallt var det inte allt för varmt när vi stod i den slingrande långa kön för att komma in till Peterskyrkan. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I
I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Jag är uppvuxen i Övik och mina unga föräldrar fick skriva till Kungs för att de skulle få lov att gifta sig. De flyttade in på Nygatan 52 i en tvårummare där jag växte upp tillsammans med mina två yngre bröder Claes och Tommy. Som ansvarsfull stora syster fick jag många gånger ta hand om mina bröder och det var inte alltid så lätt. Claes var väldigt aktiv och 1 ur 3 hade han försvunnit. Oroligt sprang jag ofta runt och letade efter honom. Tommy var bara 3 månader och jag 9 år när mamma och pappa skulle bort en kväll. Jag fick ansvaret för Tommy och skulle byta blöja på honom. Det gjorde mamma alltid på köksbordet och jag gjorde på samma sätt. Men under ett ögonblick var jag ouppmärksam och Tommy rullade ner på golvet. Han skrek så förskräckligt, men som tur var gick det bra och han fick inga skador. Meja i Ullånger hos farmor och farfar blev mitt andra hem. I princip bodde vår familj där alla helger och lov. Att få växa upp med djur och natur kändes väldigt tryggt och skönt. Somrarna var precis som vi kan läsa om i Astrid Lindgrens böcker, Alla vi barn i Bullerbyn. Med bad, slottarna, många kompisar och framförallt farmors hund, en collie som blev min bästa vän. Från 6 års ålder satt jag alltid och väntade på när grannfrun skulle till ladugården och mjölka sina kor. Så fort hon kom ut sprang jag dit. Då var det handmjölkning som gällde. Och när jag var 7 år mjölkade jag 3 av de 6 korna varje kväll. Ibland kom det besökare till ladugården som förundrat tittade på den lilla flickan från stan som på sin låga pall satt med mjölkhämtaren mellan benen. Jag gick i folkskolan bara 10 minuters promenad hemifrån och min bästa kompis, polisen Göte Holms dotter Elisabeth, bodde bara 1 hus ifrån mig. En intelligent tjej som växte upp utan syskon. Vi höll ihop som ler och långhalm. Elisabeth var tuff, orädd och liknade Pippi Långstrump med sina fräknar på näsan. Själv var jag blyg, tyst och försiktig. Vi var väldigt olika varann, men blev bästa vänner. Med Elisabeth som barndomsvän kände jag att jag blev lite tuffare och vågade lite mer. Efter folkskolan tog jag realexamen i läroverket. Som de flesta av mina kompisar så var det på Stenmans konditori vi träffades, fikade och planerade våra aktiviteter. Min bästa väninna var Birgitta Sandvik som bodde på varvet. Där träffades vi hemma hos många skolkamrater på olika hipper under helgerna. Då jag kände mig osäker på hur jag skulle fortsätta min utbildning tyckte pappa att jag skulle gå 1 år i hushållsskola för att lära mig laga mat. Det var inte direkt mitt stora intresse. Vad jag inte visste då var att min blivande man Kalle skulle bli en utmärkt kock i vår familj. Samtidigt med hushållsutbildningen jobbade jag i receptionen på Stadshotellet helger och kvällar. Många gånger kände jag mig väldigt ensam, särskilt under helgerna. En kväll kom en man in. Att han var A-lagare förstod jag inte. Han lämnade fram en bankbok med en insättning på 50 kronor. Om jag ger dig bankboken kan du ge mig 50 kronor kontant, sa han. Jag kände mig väldigt osäker på hur jag skulle göra, men gav honom 50 kronor. När han hade gått förstod jag att jag blivit lurad och ringde källarmästaren. Han gick direkt till stadsbakficka där mannen just skulle beställa en öl. Pengarna fick han lämna tillbaka och det blev ingen öl för honom. Mamma var vår trygghet i familjen och jag minns ibland när jag kom hem från skolan, öppnade dörren till lägenheten och kände doften av hennes nybakade bullar. Pappa jobbade på Stora hotellet som vaktmästare och pappas stora intresse av hotellbranschen gjorde att han bestämde sig för att köpa Hotell Örn när det var till salu. Meningen var att mamma och pappa skulle hjälpas åt att sköta hotellet. Men efter ett par år fick pappa jobb hos Astra som resande. Det nya jobbet innebar att pappa aldrig var hemma under veckorna och ibland var han borta 3 veckor i sträck. Trots att vår moster hjälpte till hemma blev det för mycket jobb för mamma med hotellet och pappa bestämde sig för att sälja det. Mamma som var en mycket duktig sömmerska började sy upp kläder på beställning och samtidigt jobbade hon som ändringssömmerska hos Gummessons. I och med att pappa började som resande fick vi vår första bil i familjen, en svart Volvo PV. När jag var 12 och min bror Claes 9 år skulle vi i juni få åka med pappa på vår första sommarlovsresa till Lappland. Första övernattningen var på ett litet hotell i Pajala. Efter middagen gick vi till sängs för att tidigt på morgonen fortsätta till Kiruna. Solen lyste hela natten och det var ljust precis som på dagen. Jag kunde inte somna och sov dåligt. På morgonen vaknade jag av ett hårt bankande på dörren. Jag rusade upp och utanför stod en orolig pappa undrande varför jag inte har vaknat. Han hade bankat flera gånger på dörren utan att jag hört något. Trots att jag normalt är morgonpigg var jag allt för trött efter för lite sömn den natten.
Vandra vidare. Av en vandringsman. Jag vill gråta, jag vill skratta, jag vill spela min gitarr. För jag är en stackars gycklare, en mänsklighetens narr. Vandra vidare, vandra vidare. På din väg mot okänt mål. Vandra vidare. Vandra vidare på din väg mot drömda mål. Så en dag under min vandring, när jag tror jag nått mitt mål, blir jag kär i en flicka som är varm och skön. Men så plötsligt är hon borta, i mitt hjärta är hon kvar. Och min vandring ensam, mera ensam än jag var. Vandra vidare, vandra vidare. På din väg mot okänt mål. Vandra vidare, vandra vidare. På din väg mot drömda mål. Vandra vidare. Vandra vidare på din väg mot okänt mål. Vandra vidare, vandra vidare på din väg mot drömda mål.
Kalles uppväxt var helt olik min egen. Pappa Karl var gift med Märta från Gävle och under en helg var de på besök i Stockholm. Där föddes Kalle på Södersjukhuset 2 månader för tidigt. Kalles föräldrar var dubbelt så gamla som mina och han hade 3 halvbröder som var jämnåriga med min pappa. Familjen bodde i ett stort, vitt, vackert hus på Fagerlandet i Bjästa. Men när Kalles pappa gick i pension lät han bygga en ny villa vid havet i Näskefjärden. Och familjen flyttade dit när Kalle var 1 år gammal. Kalles pappa var skogschef på familjeföretaget Fors AB i Köpmanholmen. Det var Kalles farfar Gustav Hedberg som bildade det år 1877 och som familjen ägde i tre generationer. Gustav Hedberg och hans hustru fick 9 barn och Theodor valdes senare till verkställande direktör. Tillsammans med sin hustru Ingeborg gjorde de mycket gott för samhället och den sociala verksamheten i Köpmanholmen. Ingeborgs mest uppmärksammade insats var när hon grundade Solgården 1946, Sveriges första daghem. Där har jag själv lekt ibland när jag var på besök hos mormor och morfar i Köpmanholmen. Jag var överlycklig att få vara bland de små möblerna, spisen och dockorna och leka mamma. Då tredje generationen tog över Fors var det Theodors son Ulf, Kalles kusin, som tog över vd-rollen. Brodern Hans hade helt andra intressen och började måla. Han åkte sedan till Italien och Frankrike och blev en berömd keramiker. Så småningom gifte han sig med Charlotte, Kalles kusin och dotter till Einar i Uppsala. Kalle och min bror Claes fick många gånger vara med på rådjursrakt i Dannemora tillsammans med farbror Einar. Hans och Charlotte har vi haft en hel del kontakt med både i Frankrike, Sverige och via Hans Hedberg Museum i Övik. År 1964 var epoken med familjen Hedberg som ägare slut och företaget såldes till NCB. Näske är en liten ort, även om det på 1950-talet fanns både ICA, Konsum och postkontor. För Kalle och hans kompisar Helge, Janne, Lasse och Lage var det fotboll, hockey och skidor som gällde. Skolan låg i byn 5 kilometer från Kalles hem. Transportmedlen dit var på vintern antingen skidor eller spark. Och vår, sommar och höst var det cykel som gällde. Tillbaka från skolan skulle de ut för en väldigt brant backe. Jag kan tänka mig att det gick alldeles för fort ut för den backen. Både med cykeln och med skidorna. Men på den tiden fanns det förstås inte så många bilar.
Min natt var utan ände.
I Näskefjärden låg familjens sommarställe Röholmen, ön på 30 hektar och med två jordbruksfastigheter som Kalles pappa köpte 1926. För att ta sig dit de tre distansen, antingen rodde eller seglade Kalles pappa. Där fanns mycket skog och stora möjligheter till jakt och fiske. När Kalle var liten bodde familjen alltid där 3-4 veckor på sommaren tillsammans med släkt och vänner. En god vän till Kalles pappa var Olle Lindgren och hans son Ulf var en av de första kompisarna som Kalle träffade och lekte med på Röholmen. Ulfs föräldrar hade sitt sommarställe i Skag. Ett av Kalles starkaste minnen från 7-8 års ålder var när han besökte Ulf i Skag. De skulle göra en segeltur med Lindgrens skärgårdskryssare. Vädret var inte det bästa och Kalle låg sjösjuk under hela seglingen. Redan i 7-årsåldern fick Kalle följa med sin pappa på jakt. Det var spännande när han första gången var med på harjakt. Kalles mamma hade en vit vargpudel och när haren kom springande ropade Kalle: titta pappa, här kommer lillhund. Mamma Märta älskade djur och natur. Hon hade får, kalkoner, anker och höns i det stora uthuset i Näske. Och kalkonerna sågs ofta vaggande efter sin husmor ner till vattnet. I skogen ovanför hittade hon många fina svampställen. Dessutom hade hon ett stort intresse av fiske. En gång fick hon en lax på 10 kilo utanför bryggan och händelsen blev uppmärksammad i Örnsköldsviks Allehanda. Det är inte så konstigt att Kalles stora intressen är både jakt och fiske. Att få växa upp i ett litet samhälle som Näske gav Kalle en stor trygghet. Men när han var 11 år bestämde sig hans föräldrar för att han skulle gå på internatskola i Sigtuna. Tänk, 11 år, och lämna familjen för att flytta in på ett hem med helt okända människor. Han och hans mamma tog tåget ner och Kalle skrevs in. Det var många gånger som hemlängtan kom över honom. Att få åka hem var bara tillåtet på loven. I skolan var det mycket idrott, fotboll, hockey, friidrott och tennis. Kalle brukar skryta med att han haft samma tränare som Björn Borg, nämligen Lennart Berglin. Idrotten blev en trygghet för Kalle och eftersom han lyckades bra blev han aldrig mobbad, som vi har hört att många kan bli på internatskolor. Detta trots att Kalle stammade, ett handikapp som han enträget jobbade bort. Och ni som har sett filmen Ondskan kan föreställa er hur det kan gå till på en internatskola med enbart killar. Visserligen uppfostrades de yngre eleverna av de äldre genom att bland annat få order om att putsa deras skor. Men Kalle var väl inte heller alltid den snälla pryda gossen. Sonen till vdn för Monark, Sten Warborn, var klasskamrat till Kalle. Han hade naturligtvis den fräsigaste cykeln i skolan. En cykel som bara fanns i 2 exemplar i Sverige. Den andra cykeln hade kronprins Carl Gustav som gick i parallellskolan i Sigtuna. Den skolan hade ingen egen simhall och kronprinsen och hans klasskamrater kom en gång i veckan till Kalles skola för att träna. En dag när kronprinsen var i simhallen bestämde Kalle och 2 av hans kompisar att de skulle hissa upp kronprinsens cykel i flaggstången. Ingen fick reda på vem som hittade på det, som tur var. Det var en frågande prins som letade efter sin cykel när han skulle tillbaka till sin skola. Kalle har alltid varit intresserad av bilar och när han var 15 år fick han sitt första motorfordon, en moped av märket Apollo. Den var inte trimmad men gick 62 km i timmen och Kalle kunde till och med köra om bilar med sin snabba moped. Körkortet tog Kalle snabbt och enkelt och han fyllt 18. Han fick en folkvagn och sedan en grön Opel Kapitän med skivspelare. En av hans strapatser var när han och kompisen Lennart Elving var ute och körde. Lennarts pappa var tävlingsförare och Lennart hade ärvt hans intresse för bilkörning. De hade lånat Lennarts pappas bil, en Volvo PV Sport. Lennart var ett par år yngre än Kalle och hade inte körkort, men körde gjorde han. Så fick han se i backspegeln att polisen kom efter dem. I den höga hastigheten bytte Kalle och Lennart plats och när polisen stoppar dem visar Kalle lugnt och snällt upp sitt körkort.
out of jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock.
I Köpmanholmen anordnades många middagar med kända gäster som författaren Albert Wiksten, prins Wilhelm och viktiga affärskunder. Chauffören hämtade Kalles föräldrar med sin stora svarta limousin och det hände att Kalle fick följa med ibland. Då kunde han få leka i den vackra vinterträdgården och springa ner till bryggan för att titta på farbror Tettes vackra båt Attala. Det var säkert en spännande miljö för en liten pojke. Idag har området sanerats och vinterträdgården har gjorts om till herrgårdsparken. Ett fantastiskt jobb har lagts ner och herrgårdsudden har blivit en oas att promenera omkring i. Min yngsta bror Tommy har varit delaktig i att planera växterna i parken och jag kan verkligen rekommendera er att göra ett besök i den. Kalles föräldrar hade ofta sina vänner på middagar i hemmet. Då fick Kalle vara med och hjälpa till. Och mamma Märta var mycket intresserad och duktig i matlagning. När jag själv blev bjuden till Kalles hem fick Kalle många gånger skämmas över att jag satt och petade i maten. Jag var inte van vid alla maträtter och var rädd för att prova något nytt. Men Märtas omeletter, suffléer, krustader och framförallt våffelstrutar med glass, grädde och åkerbärssylt smaskar jag gärna i mig. Kalle fick ett intresse och en stor kunskap i allt från dukning, servering och matlagning. Den kunskapen har han utvecklat genom åren och ända sedan vi började vara tillsammans har han ordnat våra middagar. Han sa ofta till mig, Maggan, det är bra om du dukar och gör det fin så sköter jag resten. Eftersom han jagade och fiskade blev han också van att ta hand om allt vilt som han skjutit och all fisk han tagit upp. 1967 var vi på besök hos Kalles halvbror i Los Angeles. Vi fastnade för deras enkla matlagning med grillning. Och när vi kom hem skulle vi bjuda Kalles skolkamrat från Sigtunaskolan, Jan Edström, son till vd:n för Svenska fläktfabriken och hans engelska fästmö på middag på landet. Vi köpte ett skrapgaller och byggde en grill av tegelstenar. Det skulle naturligtvis vara en stor köttbit. Så var det i USA och vi köpte fransyska. Den middagen misslyckades totalt och fransyskan blev en enda stor seg skosula. Idag är Kalle en mycket duktig kock och sköter inköp och matlagning hos oss i familjen. Han har också under många år varit medlem i Öviks kulinariska sällskap, ett sällskap som funnits i nästan 40 år. Varje vår har herrarna bjudit in oss damer till en vårmiddag för att visa sina färdigheter i matlagning. Jag brukar säga att Kalle och jag träffades genom en krock, men det var inte så att vi krockade med varann. Min bror Claes var på väg från Bredbyn i Charles Möblers stora bil. Kalle kom i sin folkvagn bubbla med hög fart på halt väglag och mötte bilen med Claes som satt i den. Kalle fick sladd, men det blev ingen frontalkrock utan bilarna körde in i varandras sidor och Kalles bil åkte ner i diket. Efter den krocken började Claes och Kalle att umgås flitigt. En lördag hade de bestämt att åka till Ullånger för att dansa. Jag bad vädjande att få följa med eftersom jag hade så många kompisar i Ullånger. På nåder fick jag det. Och tur var väl det, för den kvällen blev Kalle och jag ett par. Jag tyckte Kalle var snygg, tuff, generös, omtänksam och en riktig gentleman. Vi blev väldigt förälskade i varann och jag som var så blyg uppskattade hans framåtanda, humor, självförtroende och påhittighet. När vi träffades låg Kalle i lumpen på I21 och vi kunde bara ses under helgerna. Varje dag skrev jag ett kärleksbrev till honom som låg på hans säng när han kom in till luckan på kvällen. Han var stolt över att ha en tjej som brydde sig så mycket om honom. Eftersom Kalles stora intresse var fiske blev en av Kalles och mina första träffar ett besök i Permsjön i Skorped, sjön som Fors ägde. Där fick man fiska med utterbräda. På morgonen skulle vi börja med att meta stenbit i ån. Jag var oerhört rädd för fiskar, tyckte de var slämmiga och så fort de rörde sig så blev jag rädd. Kalle visade hur jag skulle sätta fiskarna på en klyka och med stor koncentration försökte jag få in klykan genom gälarna utan att behöva ta i de splattrande fiskarna. För varje fisk jag lyckades få dit visade jag stolt och glatt upp klykan för Kalle så han fick se hur duktig jag varit. När Kalle kom in i mitt liv förändrades hela min livssituation. En helg skulle mamma och pappa bjuda på förlovningsmiddag och det var första gången Kalles föräldrar skulle komma hem till oss. Förståeligt nog var mina föräldrar ganska nervösa. Mamma dukade så fint hon kunde i köket och pappa hade varit på Grens och köpt nya Orrefors kristallglas. Men det var inget att oroa sig för då det blev en lättsam och trevlig middag och våra föräldrar blev mycket goda vänner. Hösten 1962 flyttade Kalle och jag till Uppsala. Jag skulle läsa och Kalle började sitt första riktiga jobb som skadereglerare på ASG. Mamma Märta hade en liten lägenhet på Luthagsesplanaden men mina föräldrar godkände inte att jag skulle bo tillsammans med Kalle. De ordnade ett rum hos en bekant, en äldre dam i Gamla Uppsala, där jag skulle bo. Jag trivdes inte alls där och efter mycket tjat fick jag tillåtelse att flytta in i Kalles lägenhet. I Uppsala hade Kalle många kompisar och vi fick nya vänner. Vi blev bjudna på föredettingmiddagar i Sigtunaskolan, middagar hos kompisars familjer i Stockholm och allt kändes spännande och nytt för mig. Jag var jättenervös innan vi skulle iväg på middag. Hur skulle jag klara att träffa dem? Vad skulle jag ha på mig? Hur skulle jag uppföra mig? Och vad skulle jag prata om? Men jag behövde inte vara orolig. Kalle fanns alltid vid min sida. Han stöttade, peppade och trodde alltid på mig. Allt eftersom lärde jag mig trivas och uppskatta den nya miljön och alla trevliga människor som jag fick träffa. En dag när vi besökt våra föräldrar i Övik och var på väg tillbaka till Uppsala i Kalles röda Porsche som han köpt av Nils Nordeman, högerstyrd och med registreringsnummer Y55555. Klockan var 8 på morgon och det var knappt någon trafik på E4. Kalle körde om en bil där det var omkörning förbjuden. Mannen i den omkörda bilen visade sig vara häradsdomare och han tyckte kanske att det var en vettvilling som körde om honom. Nackdelen för oss var att registreringsnumret var så lätt att komma ihåg. Polisen ringde och vi hade blivit anmälda med mig som förare då jag satt på vänster sida. Det blev några dagsböter men inga andra eftergifter. Vi gifte oss 1964 i Öviks kyrka. Pappa hade ordnat allt med ekonomiskt stöd av Kalles pappa. Bröllopsmiddagen ägde rum på hotell Erikslund i Ullånger. Självklart skulle den vara där. Det var där pappa vuxit upp och jag var under hela min barndom. Kalle som alltid ska vara med överallt skulle naturligtvis skjuta upp raketer. Han stod alldeles för nära när han tände på och det kunde gått riktigt illa. Men en brännskada på knät och ett hål på kostymbyxorna blev det enda resultatet.
Jag går bredvid dig. Kom. ta min hand. Jag håller i dig här i min famn. Kan du våga tro? Sänk dina murar. Jag ger dig ro. För att jag älskar dig så som du är, och jag vill ge dig allting jag har. Låt mig få bära dig när du är svag. Jag går bredvid dig. Nu är jag din. Nu kan jag andas. Här blir jag kvar. För här vill jag stanna. Framtid som vi kommer få. För att jag älskar dig så som du är, och jag vill ge dig allting jag.
Uppsala-tiden var full av projekt. Jag fick jobb som korrespondent på Svenska kyrkans mission när min utbildning var klar. Kalles jobb var krävande. Det är inte alltid så kul att som skadereglerare bemöta arga kunder som ringde och skällde för att godset blivit förstört eller inte kommer fram alls. Vi köpte en lägenhet i stadsdelen Eriksberg och sommarstuga på Klyxen i Öregrund. Vårt första barn, en son, Patrik, föddes 1969. Ett aktivt barn som när vi kom hem från BB skrek hela nätterna. Då var man tillsagd att amma var fjärde timme, och det var förutbestämt hur mycket barn skulle äta som baby. Tur att de reglerna har ändrats så att varje barn får ha sin rytm och äta när de är hungriga. När vi väntade vårt andra barn 1971 köpte vi en ny villa i Storvreta utanför Uppsala. Då bestämde vi oss för att sälja sommarstugan. Det var tillräckligt mycket jobb med att göra ordning utanför villan. Dessutom besökte vi varje sommar Röholmen under ett par veckor. Jag gick 3 veckor över tiden med Pernilla, men en kväll kände jag att det var dags. När jag väntade Patrik låg jag 14 timmar i svåra värkar och ärligt talat trodde jag inte jag skulle överleva. Jag hade därför inte en tanke på att det skulle kunna bli en snabb förlossning. Kalle var på herrmiddag men var beredd att få samtal från mig. Han tog sig snabbt hem och skjutsade mig till sjukhuset. Nu var det bråttom, det kände jag. Personalen tog hand om mig, gjorde undersökningen och nu blev det ilfart i förlossningen. På 20 minuter var vår dotter Pernilla född. Vi hade ett härligt hus i Storvreta och 3 likadana hus hade byggts samtidigt bredvid varandra. Alla familjer som flyttade in var i samma ålder. Vi träffades regelbundet och barnen sprang enkelt mellan tomterna och lekte med varandra. Mitt emot vårt hus bodde polisen Svante och hans hustru Katrin. De hade 2 barn, Sofia som var 1 år yngre än Patrik och Robin som var 1 år. Patrik och Sofia lekte gärna med varann och det var inte alltid vi hann hålla koll på dem. En dag försvann båda 2. Svante gick in i målarboden och där hittar han Patrik och Sofia. Sofia nersmetad med kära. Jag skulle bara måla henne, sa Patrik oskyldigt. Polisen Svante var inte särskilt glad kan jag säga och Patrik fick sig en uppläxning.
Emil!
Vad har du gjort, Emil?
Förgrömmad unge!
Ledningen för ASG tyckte att Kalle skulle vara en lämplig chef för ASG-kontoret i Härnösand. Jag ville inte flytta från Uppsala, men Uppsala-kontoret var för stort för att ansvara för utan erfarenhet. Efter Kalles övertalning och med besked om att vi kanske senare skulle flytta tillbaka till Uppsala tog Kalle jobbet 1974. Det positiva var att vi nu skulle komma närmare Röholmen. Ön som vi varje sommar besökte på vår semester. Första året i Härnösand hyrde vi ett litet radhus under tiden vi byggde ett nytt hus i Erlandsbro. Och det var skönt att inte ha så mycket att ta hand om. Patrik som var 5 år var i inaktiv ålder och Pernilla var 3. Precis innan flytten hade jag fått konstaterat att jag hade giftstruma, vilket innebär att man blir väldigt stressad och nervös. Min operation var planerad i Uppsala i augusti. Jag tog kontakt med Härnösands kommun och fick hjälp av dem så Patrik fick vara på dagis ett par timmar varje dag tillsammans med en underbar förskollärare. Kallade pressen på sig att bygga upp ekonomin för ASG-kontoret. Han måste skaffa en kundkrets, jobbade mycket och det blev sena kvällar. Dessutom skulle han kolla bygget i Erlandsbro så att det gick som vi tänkt. Efter ett halvår var det dags att flytta in. Nu skulle vi kunna lugna ner oss och vara på plats. Så lyxigt att få inreda ett helt hus som vi valt färger och material till alldeles själva. Patrik började i förskolan i Erlandsbro och fröknarna tyckte att han var väl aktiv. Eftersom jag inte jobbade hade jag möjlighet att vara där ganska ofta. Jag tyckte inte engagemanget från lärarnas sida var det bästa. Inte undra på att många av killarna snurrade runt och busade. Så småningom hade jag flera barn runt omkring mig och jag läste gärna engagerat om inlevelse från olika böcker. Min dröm har alltid varit att få dansa ballett och motion av olika slag har varit ett stort intresse. När Pernilla var 4,5 år anmälde jag henne till ballettskola. Kalle och jag turades om att åka från jobbet för att skjutsa henne till balletten. Småflickorna var så otroligt söta, särskilt på uppvisningen då var utklädda till fjärilar. Och jag njöt. Men det var bara det att Pernilla inte alls ville dansa ballett. Hon grät varje gång vi hämtade henne till träningarna och till slut måste jag inse att det inte var rätt av mig att tvinga henne till att delta. I Erlandsbro utbildade jag mig till skridskolärare i Korpen. Då kunde både Patrik och Pernilla vara med på våra kurser och få chansen att lära sig åka skridskor. Kalle ville att Patrik skulle börja med hockey, men Patrik var tveksam. Han hängde på sargen vid hockeyplanen när Erlandsbro spelade, men spela ville han inte. Han tyckte det var otäckt med alla tacklingar. Till slut provade han lite i alla fall. Hela familjen trivdes bra i Härnösand och både Kalle och jag började spela golf. På den mysiga golfbanan på Härnön träffade vi mycket folk och fick många nya bekantskaper. Golfen gav oss en idé och vi byggde en liten golfbana på Röholmen med kort hål på cirka 60 meter. Alla barn och barnbarn har lärt sig spela golf där och ingen av våra gäster kom undan utan en golfrunda efter middagen. Jag blev erbjuden ett jobb som exportsekreterare på en liten exportfirma som tillverkade tejphållare. Ett intressant jobb med kunder över hela världen. Vi annonserade efter en barnflicka men fick bara ett svar. Visst kände vi oss lite tveksamma när vi anställde den unga flickan och efter en månad var vi tvungna att säga upp henne. Grannarna hade slagit larm om att barnen var ute utan jackor och Patrik som då bör kunna rapportera vad som hände, han sa att hon står bara i telefonen och pratar och röker. Det ordnade sig och vi fick en god vän på samma gata som dagmamma. Så dykte upp en platsannons i tidningen. Länsstyrelsen söker en sekreterare till länsrådet och vikarie till landshövdingens sekreterare. Det lät intressant och jag sökte. En dag fick jag ett samtal. Du är välkommen på intervju till tjänsten som sekreterare till länsrådet Nils Schölin. Wow, så kul, så spännande. Jag hade mycket jobb på den dagen jag skulle på intervju och infann mig med andan i halsen. Hade jag vetat då hur krävande Nils Schölin var hade jag planerat bättre. Som tur var fick jag sitta ner en stund och intervjun före mig dragit ut på tiden. Så hälsades jag välkommen in och blev väldigt överraskad när det satt 9 personer runt ett stort bord och jag kom in. Jag hade aldrig varit med om en intervju på det sättet men kände mig ändå ganska lugn. Nils Schölin tittade på mig med sina skarpa grå ögon och bad mig berätta om sig själv. Efteråt fick jag veta att ingen internt sökt tjänsten av rädsla för de höga krav som Nils Schölin ställde på sin personal. Jag fick jobbet och det visade sig att Nils och jag fungerade perfekt tillsammans. När jag kom på morgonen var skrivbordet belamrat med lappar, tidningsurklipp och telefonsamtal som jag skulle ringa. Då gällde det att snabbt sätta sig in i vad Nils ville att jag skulle prioritera under tiden han var på möten. Jag lärde mig mycket om jobbet på en länsstyrelse. Nils tog mig runt till alla avdelningar och jag fick delta i både Höga Kusten och Ådalen-projektet. Jag stortrivdes. Tyvärr måste jag säga upp mig efter 2 år, då ASGs chefer ville att Kalle skulle bli ansvarig för kontoret i Övik, som inte var lönsamt. I Nu kom nästa dilemma. Vi hade ju pratat om att flytta tillbaka till Uppsala. Men vi kom ändå överens om att flytta till Övik. Men sen skulle det bli Uppsala, trodde jag. Nils gav mig mycket fina vitsord och skickade ett rekommendationsbrev till vdn på Modo och Hägglunds samt till kommunen. Kontakten med Nils fortsatte på olika sätt och varje sommar kom han att hälsa på oss på Röholmen då han var ute på sin årliga sommarsemester med sin årskärbåt. Vi flyttade. Nu orkar vi inte bygga ett nytt hus igen utan nu köpte vi ett gammalt hus i Högland. Ett gammalt hus passar egentligen inte oss då ingen av oss är särskilt praktiska. Däremot trivdes vi väldigt bra i Högland. Kallade bara 5 minuter till jobbet. Barnen hade Höglandsskolan inom synhåll och jag skulle söka jobb. Jag bestämde mig för ett jobb hos Modocell i Husum där jag skulle jobba för platschefen Ove Hägglund. Kalle stöttade mig som alltid och lovade att ta hand om barnen före och efter skolan. Men jobbet blev inte som jag tänkt mig. Jag var van att jobba med Nils Schelin i högt tempo och med många bollar i luften. Och det här jobbet kändes allt för lugnt. Mina arbetskamrater var underbara och min chef gjorde vad han kunde för att jag skulle få mer kvalificerade arbetsuppgifter. Men till slut tog jag beslutet och sa upp mig efter endast 4 månader. Nu var jag arbetslös igen. Innan jag flyttade från Härnösand hade jag en idé om att om jag inte skulle lyckas få ett bra jobb skulle jag kunna öppna en butik, intresserad av mode som jag var. Jag fick möjlighet att praktisera på Majfär vid torget för att få känna på hur det skulle vara att jobba i en damklädesaffär. 4 lördagar under sommaren åkte jag från Röholmen för att vara i butiken. Det var en intressant upplevelse och det var spännande att packa upp alla nya varor. Men inte lika spännande att ständigt fråga kunderna som kom in om jag kunde hjälpa till med något. Många ville bara titta och i längden kändes det ganska tjatigt. Det var en bra erfarenhet men jag bestämde mig för att slå tanken på en butik ur hågen. Jag startade istället en sekreterarbyrå. Den skulle ge mig möjlighet att komma ut till olika företag och på så vis skapa nya kontakter. Företaget fick namnet Sekreterartjänst. Hockey var ett blankt ark för mig i mitt tidigare liv. Men i och med flytten till Lövik förändrades det och hockeyn kom att dominera en stor del av vår tid. Kalle kontaktade Carl Sören Hedlund på Modo Hockey för att diskutera möjligheten för Patrik att få träna hockey i Modo. Carl Sören sa, har han spelat i Allansbro kan han vara med i vår träningsgrupp. Allansbro var en känd klubb för sin hockey. I augusti hade Modo Hockey planerat en sommarkupp och Patrik fick möjlighet att delta. Efter kuppen blev spelarna uppdelade i 2 grupper och Patrik hamnade i den sämre gruppen. Där var Ulf Lundström tränare, han som tidigare spelat i Modo och var en duktig forward. Han såg att Patrik utvecklades mer och mer och när det var dags för uttagning i TV-pucken för 68-erna kom Patrik med trots att han var född 69. Han var back, stor och kraftig och även året efter blev han uttagen. 69-erna var en årgång som ansågs mycket duktiga men tyvärr vann de inte TV-pucken utan blev ganska tidigt utslagna. Patrik valde sedan fotbollen och spelade i Modos A-lag ett par 3 år där Kalle senare också blev ordförande. Patrik brukar på skoj säga att han har varit med 2 gånger i TV-pucken men Foppa bara 1. Kalle hade ofta kontakt med Modos kansli där Olle Boman var kanslichef. Olle pratade med Tommy Sandelin som föreslog att Kalle skulle följa med på en resa till Finland under hösten. Det var så det började när Kalle blev lagledare för Modo under åren 1981-84. Regionchefen för ASG tillät att han kunde ta på sig det jobbet. Det var 1 hemmamatch och 1 bortamatch per vecka. Kalle fick naturligtvis jobbet med både resor och jobb, men det övervägde stimulansen att få vara med i hetluften och spänningen med hockeyn. När Kalle gjorde sina kundbesök var hockeyresultaten det första som diskuterades. Det finns en hel del roliga historier från den här tiden. Kalles uppgift var att ordna hotell, måltider och resor för spelarna i hockeylaget. Ett exempel är när laget spelat i Sundsvall och på väg hem skulle äta middag på Stadt i Härnösand. I bussen efter middagen räknade Kalle som vanligt in spelarna men märkte inte att en person fattades. Bussen åkte och vände och när den körde förbi Stadt igen stod en ensam spelare kvar utanför. Det var Pelle Nilsson. Kalle hade räknat fel och Pelle hade kunnat bli kvar i Härnösand den gången. En annan historia var den gången laget skulle åka till Finland och spela. Modos läkare Jöns-Åke Göransson skulle kliva på i Luleå. Han var inte på plats där de bestämt att mötas och Kalle fick inte kontakt med honom. De körde runt med bussen och letade. Precis när Kalle var på väg att ge upp fick de se, av en ren tillfällighet, Jöns-Åke liggande i ett dike, läsande en bok, helt omedveten om den uppståndelse han orsakat. Det var heller inte alltid så lätt att hålla ordning på spelarna, men Kalle vande sig och kunde till slut lägga upp rutiner så att allt fungerade. Det var ofta en salig röra när de kom till hotellet och alla skulle ha sina rum. Men efter det att Tommy och Kalle fått rutin på fördelningen av rummen och Kalle kom med alla rumsnycklarna på en bricka under lunchen till var och en, fungerade allt smärtfritt. En stor och viktig händelse var i Luleå. Modo var tvungen att spela minst oavgjort mot Luleå för att klara sig kvar i elitserien. Nubbe Norberg satte två mål i samma kryss och det blev 2-2. Tommy Sandelin, som alltid var en lugn och sansad person, blev så glad och lättad att han rusade fram till Kalle och lyfte honom högt upp i luften. I år kan vi också glädjas åt att Modo Hockey klarade kvalet och får fortsätta spela i SHL. Modo hade vunnit SM 1979, samma år som vi kom till Övik. Och Kalle och jag var på varje match efter det. Med Patrik i hockeyn åkte vi på flera kupper runt Sverige. Det var många trevliga och lärorika år. Och det var särskilt nyttigt för vår dotter Pernilla som fick se stora delar av Sverige. En stor fördel var att hela familjen fick vara tillsammans. Och varje hockeymatch i Kempehallen satt vi på samma platser under flera år. När Kalle var lagledare ordnade jag tillsammans med Ulf Thors fru Helen olika aktiviteter för spelarnas tjejer, sambor och fruar. Det var en väldigt annorlunda och fin tid med hockeyn.
De blir oss allra kär för vår dag. Modo, du alltid främst ska stå. Modo, ska alltid toppen stå. Mästa och störst och bästa bland hockeylagen i vårt lag i år. Liksom förr när vi är mot ryssen skogs ökar öppen i Norrlands skogs. Så har vi styrka i armen för.
Våren 1981 ringde Modo Chemetics ekonomichef till mig på sekreterartjänst. De ville ha sekreterarhjälp under semesterperioden. Jag gick dit och direkt när jag kom in på kontoret kände jag att i den här atmosfären skulle jag trivas. Det var full fart redan från början med att skriva, ordna resor och en hel del administrativt jobb. Jag stortrivdes. När uppdraget var slutfört hoppades jag på en fortsättning och jag blev glatt överraskad när jag blev erbjuden att fortsätta antingen som anställd eller via mitt eget företag. Jag bestämde mig för att bli anställd. Jag blev kvar i Modo Cometics i 24 år och fick i början olika vikariat bland annat hos dotterföretaget Erkab samt på Modo Cometics processstyrningsavdelning. Datatekniken var något helt nytt för mig. För att lära mig förstå den deltog jag i flera olika datakurser som avslutades med 10 poäng datateknik. Jag fick fast anställning och började sälja PC-utrustningar. Vår avdelning fick företagets första ordbehandlingsmaskin, ett stort schabrak med stora disketter som texten lagrades på. Men vilken utveckling! Tänk att inte behöva skriva om all text utan bara radera och skriva över. År 1986 fick jag tjänsten som vd-sekreterare och då följde många intressanta år. Jag började bygga upp rutiner för en personalavdelning och utvecklade en personaltidning, MC-nytt. Kalle var den som på kvällarna blev min korrekturläsare. Jag jobbade mycket. Kalle stöttade mig som alltid och tog mycket ansvar för hemmet och barnen, trots att han hade fullt upp med sitt jobb som chef för ASG. Fördelen var att han lättare kunde styra sin tid. Jag jobbade mer och mer och till slut blev det både kvällar och helger. Det var mycket nära att jag blev utbränd, men min räddning blev att vi bytte vd och tempot blev ett annat. Något år senare gick jag en personalutbildning och fick nya utmaningar efter den. Grannarna Sven och Berit och mig blev ett stort stöd för oss. De hade 3 döttrar, varav en klasskamrat till Pernilla. Berit blev vår dagmamma och även dagmatte till Pia, Kalles mammas hund som vi tagit hand om. Sven var tekniskt kunnig och många gånger var han vår räddning, inte minst när vår gamla oljepanna stannat. Ambitionen att flytta tillbaka till Uppsala fanns kvar och när Patrik var 15 och Pernilla 12 fick Kalle beskedet att tjänsten som platschef i Uppsala var ledig. Hela familjen åkte ner till Uppsala för att titta på tänkbara villor inför en flytt och Kalle träffade ledningen för ASG. Efter Uppsala-besöket kände jag att jag fortfarande ville flytta, bland annat för att komma lite närmare min bästa vän Inga-Britt. Patrik hade sökt in på hockeygymnasiet och en dag när jag kom hem låg han på sängen och läste ett brev. Han kastade brevet på golvet, såg väldigt ledsen ut och sa: "Det är ingen mening." "Vad menar du?" frågade jag. "Jag har kommit in på hockeygymnasiet men vi ska ju flytta." Det kändes i hjärtat att se honom. Drömmen han haft skulle gå i krasch tack vare att jag så gärna ville tillbaka till Uppsala. Kalle och jag satt oss ner. Vi diskuterade, funderade och skrev en plus-minus-lista. Var det verkligen värt att flytta? Vi hade bra jobb båda två. Barnen trivdes med skola, kompisar och aktiviteter. Skulle vi verkligen dra upp dem från det? Resultatet blev att vi stannade kvar i Övik. Och någon som verkligen blev glad var Patrik. Den här timmen har ni fått höra en del om Kalles och mitt liv tillsammans. Hade inte min bror Claes krockat med Kalle hade vi säkert aldrig träffats. Vi har alltid gett varandra frihet att odla våra egna intressen. Stöttat varann, gjort många intressanta resor och framförallt fått en fin familj tillsammans. Tack vare att Kalle alltid trott på mig och visat mig att jag duger har jag utvecklats från en väldigt blyg flicka till en kvinna med större självförtroende och självkänsla. Visserligen kan självkänslan fortfarande svikta beroende på vilka personer man träffar eller vilken situation man befinner sig i. Med glädje har jag fått ha Kalle vid min sida och vi har fått ett långt och härligt liv tillsammans. Nu vill jag tacka för att ni har lyssnat på mitt sommarprogram och önskar er alla en fortsatt skön sommar tillsammans med era vänner och familjer.
Sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar. grå, då tar jag till ett eget litet knep. En fånig liten ramsa som jag hittat på, som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaffebord. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som jul. På morgon när jag vaknar, drar upp min rullgardin, då kanske regnet bara öser ner. Då blundar jag och nynnar på en melodi som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som jul. När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord, då har jag som en magisk hemlighet. En fånig liten ramsa med såna ord som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.